bollen bakom sitt andra ben och drar förbi och ja, det gick väldigt fort. Det är inget man stöter på i vanliga fall, inte på träning och inte i allsvenskan.
Det där var Johan Karlsson dagen efter han har landat på Landvetter efter Elfsborgs match mot Valencia 2007. Det är då Johan Karlsson har blivit viral världen över efter att ha blivit upplurad på läktaren av Joaquin, högerytten i Valencia, som på något sätt gör en fint bakom benet och Johan är helt borta. Men han är glad ändå, Johan. Kommer du ihåg det här, Olle?
Ja, det kommer jag ihåg. Det var ett stort ögonblick. Det var ett stort ögonblick för alla Elfsborg att gå ut och möta Valencia sådär. Men just det här att Johan Karlsson, en fastighetsmäklare från Östergötland, ställs en mot Joaquin som är en av världens bästa yttrar. Det var roligt att se, var det. Men man skämdes ju lite också att Elfsborg förlorade så. Men det, i efterhand så var det ju väldigt kul.
Det här är ju ett avsnitt som kommer handla om Johan Karlsson. Och just det där att en fastighetsmäklare möter Joaquin, det är ju, det finns ju något lustigt i det. Erik, varför tror du, eller varför gör vi ett avsnitt om Johan Karlsson?
Ja, varför inte? Johan Karlsson är ju en spelare som väldigt många älvsborgare har en relation till, för att han var ju alltid med under så många år. Så var han ju så självklar del av laget, men samtidigt en doldis. Ja, jag tror att alla egentligen tänker att ja, men Johan Karlsson, vad hände med honom? Var tog han vägen? Det är klart att vi vill höra mer om Johan Karlsson.
Ja, och det här är ju också då ett avsnitt av om en spelare. Vi har ju tidigare gjort ett avsnitt om säsongen 2005. Och sen har vi också gjort ett avsnitt av guldsäsongen 2006. Och det har varit väldigt uppskattade avsnitt. Och vi kände väl att vi vill fortsätta podda. Men vi vill hitta en väg framåt. Så att vi dels inte bränner ut oss. Men också hittar en vinkel så att vi kan göra bra poddar framöver. Så förhoppningsvis blir det här också en succé. Så att vi kan fortsätta komma upp med den här typen poddar på nummer 8.se. Och ett tips är ju. Sök upp de gamla poddarna i era poddspelare. Eller på nummer 8.se. Men jag tror vi gör så att vi kör igång. Vi tar oss till Östergötland. Det där var Kom ihåg mig med Lars Winnerbäck. Lars Winnerbäck är ju från Linköping. Och den 6 april 1975, då föddes Johan Karlsson i Linköping. Det är dagen efter Ulf Lundell släpper boken Jack. Och då visste väl egentligen ingen att Johan Karlsson skulle bli hornhycklingens stolthet. Vad vet vi om de tidiga åren med Johan Karlsson?
Det vi vet är att han föds i Linköping och bor där då med fyra första åren innan han flyttar till det där lilla samhället Horn. Och Horn, det ligger i södra Östergötland, ganska nära den småländska gränsen. Och där växer han upp och börjar spela fotboll i Hornhycklinge IF, som är en sammanslagning mellan två lag.
Hornhycklinge, vad är det för fotbollslag, Olle?
Men det är ju ett sånt där lag som de harvar i gästgårdsserien. De är i division 4, 5 och 6. Säsongen 2019 kom de sist i division 6 i Vimmerby, och säsongen 2020 hade de inget seniorlag. Men när Johan Karlsson växer upp, då ligger de i division 4 för det mesta. Och han kör på där. Det här är ju en tid då kanske inte det är så naturligt för alla att liksom hoppa in på ett fotbollsgymnasium eller sådär. Utan han kör på genom Hornhycklinges pojklag, och som 16-åring så A-lagsdebuterar han för A-laget som då har halkat ner i division 5.
Och ganska vanligt kanske för dem, alltså om man tänker elitspelare som kom upp i början på 2000-talet. Man började ofta i den här typen av förening. Idag ser man väl mer akademispelare och så. Men det var ju desto vanligare då i 90-talet och 2000-talet att det såg ut så. Erik, har du något att tillägga till ultima fotbollen i Linköping?
Nej, det är inget område som jag har sådär stenkoll på?
Vi har ju bara en till spelare från Linköping, och det är ju Simon Olsson. Och han har ju tagit en liten annan väg än Johan Karlsson, för han var ju en supertalang som 16-17-åring. Kunde välja och raka liksom vart han skulle hamna.
Han spelar i Östra Lambohov, vet jag, som moderklubb.
Ja, sen gick han ju, de har ju en tradition av att slå ihop lag i Linköping för att satsa mot eliten. Men det blir ju aldrig någonting. Han spelar i någon, vet jag, någon sammanslagning där också.
Ja, och Johan Karlsson, efter Hornhycklingen så är det ju nästa klubb är Guldringens GOIF. Vad har du på Guldringen, Olle?
Ja, men dit går han när han är 21-22 år gammal.
Och då har vilket han ju varit... är ganska gammalt får man säga.
Ja, det är det verkligen. Det är det verkligen för en spelare som sen ska gå och vinna SM-guld. Så är det ju ganska otroligt att han harvar på i sin moderklubb Hornhycklingen IF så länge. Men han blir uttagen till ett landslagsläger faktiskt redan som 16-åring. Så att det finns någon typ av talang hos Johan Karlsson, det står ju klart. Så Guldringen plockar ju upp Johan. Och Guldringen, det är ju en liten by som ligger strax norr om Vimmerby. Och de spelar i, nu ska jag se här vart de spelar här. Jo, Guldringens IF då, de spelar i division 2. Så han tar ett steg upp, tar några steg upp här i seriesystemet. Och kör 2 år i division 2 där. Och sen ytterligare 2 år i division 3 för Guldringen.
Och det här är ju innan Superettan har startat. Så då är ju division 1 nästa steg upp innan man går upp i Allsvenskan. För så är det ju där det är ju slutet av 90-talet och början på 2000-talet som Superettan etableras. Men han tar ju ett steg till innan han kommer till Elfsborg. Och det är ju till Östergötlands stora klubb Åtvidaberg. Där han får Andreas Augustssons farbror Bosse Augustsson som tränare. Åtvidaberg är ju då det man kommer ihåg mest då, från denna tiden, att man pratar ju om de gamla bra åren i Åtvidaberg med Ralf Edström och så vidare. Och nu var man väl ett andra divisionslag som var etablerat. Men under den tiden Johan Karlsson var i Åtvidaberg så åkte ju laget ner i division 2. Är det någonting mer du tänker på med Åtvidabergs åren för Johan Karlsson, Olle?
Nej, han kommer dit och han blir ordinarie direkt. Han spelar in i mittfältare och ja, han kör på där och inför sin sista säsong då, år 2000, då skapas ju Superettan då från de här två division 1-serierna och där hamnar Åtvidaberg. Så Johan Karlsson får sig ett år i Superettan då innan det blir dags att flytta till Borås.
Det finns en intervju med Johan när han skriver på för Elfsborg där han får frågan om det är något annat lag som är ute efter Johan under det här året i Åtvidaberg. Och han säger att det finns ju inga anbud, men det logiska valet när man är en bra fotbollsspelare i Östergötland på den här tiden är att man går till IFK Norrköping, vilket var någonting han hoppades på också, men det var aldrig aktuellt. Så till säsongen 2001 så värvades Johan Karlsson till Elfsborg där han skulle ersätta Mikael Göransson. Och jag tänker att vi går väl till Elfsborg direkt. Mamas. Baby mamas, mamas. Yeah, go like this. I'm sorry Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. My baby is drama. Det där var låten Miss Jackson med Outkast. Och det var ju låten som toppade Peter Tracks under början av 2001. Och 2001, vilket Elfsborg är det Johan Karlsson kommer till, Erik?
Ja, det man ska komma ihåg är ju hösten år 2000 som många har i färskt minne. Där Elfsborg gjorde en otroligt bra avslutning. Var ju länge med uppe och nosade på ganska fina medaljer där, men slutade femma. År 2000. Och det här var ju ett lag där Anders Svensson och Fredrik Berglund var de stora stjärnorna som sen skulle bli sålda. Men inför säsongen 2001 så var det höga förväntningar. Det var många som såg kanske till och med en blivande guldkandidat i det Elfsborg.
Ja, Bella vann ju skytteligan 2000 där, så att det var ju mycket snack om Bella och Anders Svensson. Var det något snack om Johan Karlsson, tror du, Olle?
Ja. Han är väl värvad till att vara en liten backup då till innermittfältet. På innermittfältet spelar ju då såklart Anders Svensson och sen har vi även Stefan Andreasson där och även Jesper Bengtsson. Det är ganska tuff konkurrens där. Men Johan hade ju spelat en del, han hade spelat en del yttermittfältare i Åtvidaberg och till och med gjort någon match som ytterback, så han var värvad som en backup som kunde spela på många olika ställen.
Ett mer namnstarkt nyförvärv inför 2001 var ju Niklas Gudmundsson.
Just det, det var ju den gamla Premier League-proffset som kom till Elfsborg den säsongen. Men annars var det ju väldigt mycket lokala spelare i Elfsborg, Olle.
Det var ju så att Johan Wieland stod i mål och sen var det oftast ett lag med Daniel Ung från IFK Örby som högerback och så var det Kristoffer Arvhage från Sandared och Joakim Alexandersson och Johan Sjöberg i en backlinje. Sen var det ju Stefan Andreasson och det var Anders Svensson och det var Fredrik Berglund och Andreas Klarström. Liksom. Det var ungefär det gänget som Elfsborg ofta ställde ut på plan.
När det gäller Johan Karlsson så var det kanske inte det sportsliga som var det som fick mest fokus det här året. Johans övergång var ju det som trasslade till det lite för Elfsborg under året och också det som media kanske rapporterade mest om. För där under vintern när Johan skulle skriva på för Elfsborg, då fick Elfsborgs klubbchef Thomas Nyberg en hjärtattack så han låg inne på sjukhus. Och Åtvidabergs sportchef, han låg sjuk hemma i 40 graders feber. Så när de här papprena skulle skickas in, och då ska man veta att det här är ju innan den digitala eran har slagit igenom ordentligt. Så det var inte bara att gå in med en dator och så klicka i systemet PMS, som Svenska fotbollsförbundet har döpt det till, den här övergången, utan det skulle ju skickas papper fram och tillbaka. Och någonstans på vägen, där blev ju det här fel.
Ja, det minns jag väldigt tydligt när det uppdagades. Och det var väldigt mycket skriverier och det ledde ju fram också till ett ganska tråkigt beslut som fattades mot Elfsborg.
Det blev ju så att Elfsborg förlorade 2 poäng och 9 plusmål efter det här uppdagades. Och det gick ju 12 matcher där Johan Karlsson var deltagande i laget och spelade. Och de här 12 matcherna, då fanns det liksom inget varningssystem. Eller liksom det digitala systemet fungerar ju inte. Så att det var ju ingen som såg att Johan var oregistrerad. Och Svenska fotbollsförbundet lät ju det här bara fortgå. Och Elfsborg vann ju Svenska kuppen under våren. Vilket gjorde att man skulle spela UEFA-kuppen och möta Transnarva från Estland. Och när man skulle skicka in papperna för att spela mot Transnarva, då uppdagades att Johan Karlsson inte var registrerat och Svenska fotbollsförbundet tog upp det här då.
Ja, och det var ju lite, man tyckte det var ganska jobbigt minns jag. För det blev mycket negativa rubriker om Elfsborg där och man kände att vi ska ju vara proffsiga. Liksom, att vi inte ens kan värva en kille från Åtvidaberg utan att det ska strula ihop sig. Det tyckte man var lite jobbigt. Och jag menar, Johan kunde hoppa in. Han var ju väldigt mycket en avbytare den här första halvåret i Elfsborg. Han kunde hoppa in med 10 minuter kvar till exempel. Och blev matchen 0-0 så tyvärr så tilldömdes ju Elfsborg då förlust med 3-0. Så det var jobbigt var det.
Det var faktiskt så att i den här matchen mot Transnarva så förlorade Elfsborg den matchen med 3-0 på VO. Och det var för att spelaren Christian Lundström inte var registrerad i Elfsborg. Så det var en till match där det var lite papperstur. Och visst, det kanske var lite stökigt på Elfsborgs kansli. Det har väl många vittnat om i efterhand. Men Elfsborg gav sig inte heller riktigt i det här, den här härvan eller soppan eller vad man nu ska kalla det. Utan Elfsborg stod på sig och framförallt supportrar och jurister som hejade på Elfsborg var högljudda och kommenterade det här högljutt. Det finns på Vigules hemsida under arkivet så kan man följa upp där det skriver bland annat skribenterna Jan Eriksson och Anders Täreby sina svar och man skickade många skrivelser till Svenska fotbollsförbundet. Det blev en sån het fråga så att Lars-Åke Lagerell skrev en krönika på Svenska fotbollsförbundets hemsida där han först inledde texten med att det här borde jag inte kommentera men jag kommenterade ändå. Och det var väl inte kanske det bästa svaret Lars-Åke Lagrell har skrivit. Och många andra fotbollsföreningar blev ju också irriterade för att det här kunde ju påverka den allsvenska tabellen. Det var ju ändå, alltså, även fast det var Elfsborg som blev drabbade så påverkade det ju tabellen i stort också. Så det var ju många andra lag som stöttade Elfsborg att man inte borde göra på det sättet man gjorde. Elfsborg överklagade det här till Riksidrottsnämnden. Men Riksidrottsnämnden gick på Svenska fotbollsförbundets spår. Och de här 2 poängen som drogs ifrån de här 9 plusmålen, det gjorde att i slutändan var det bara 2 lag där det påverkades. Och det var att Halmstad och Örgryte bytte plats i tabellen. För Elfsborg var det oförändrat, det spelade egentligen ingen större roll. Men hösten 2001, det var ju ändå lite känsligt för att vi var ju ändå ett bottenlag, eller hur Erik?
Ja, det stämmer. 2001 var ju ett år med ganska höga toppar i form av cupfinalen och den segern. Och som vi sa, Anders Svensson och Fredrik Berglund blev proffs. De var väldigt framträdande under våren. Men resten av säsongen där var ju kämpigt. Vi fick ju bekanta oss med nya spelare som Bruno Focaccia och Jurica Silenoski, som kom in och blev lite halvprofiler under hösten. Men det var ju verkligen kniven på strupen hela vägen in där.
När gjorde Johan Karlssons första mål i Elfsborg, Olle?
Hans första mål i Elfsborg, det kommer i en förlustmatch hemma mot AIK. Och då skriver vi den 19 augusti. Och här ligger Elfsborg ganska risigt i tabellen då efter poängavdragen och det. Och AIK har en ny ung talang. Där har en ny ung talang kommit fram som heter Stefan Ishizaki. Och det här är Stefan Ishizakis match. Först gör han en assist till 1-0 och sen gör han själv 2-0. Sen kliver Johan Karlsson fram i 79:e minuten. Nyss inbytt istället för Stefan Andreasson och gör ett röstmål. Men Elfsborg kom inte närmare och förlorade matchen med 2-1.
Blev det något mer mål under 2001?
Nej, det blev inte det. Däremot blev det en assist till Bruno Francia Fogaccia där när han gör 2-0 hemma mot Trelleborg i en ödesmatch i slutet av säsongen.
Ja, så 2001 det är ju inte det bästa året för Johan Karlsson i Elfsborg. Det är ju mest övergångspapperna som hamnar i fokus. Men vi går väl vidare. Som pumpar vatten genom tratten till ett termostat, som i sin tur leder vattnet till ett skovelhjul, som sitter fast i en mast i vårat cykelskjul. Det går hit och det går dit och det går runt en liten bit, och det startar på ett kick. Det är en makalös manika.
Jaha, tack. Men vad är det för en maskin? Vad har man det till med det här?
Det där var Mikael B. Tretos låt Den makalösa manicken. En låt som var het på Svensktoppen 1986. Då var Johan Karlsson 11 år och antagligen lyssnade på den låten då och då. Nu har vi kommit till den delen av podden där vi ska gå igenom Johan Karlsson som spelartyp och de åren han spelade sen efter 2001. Och den makalösa manicken tycker jag passar ganska bra in som en låt för att förklara Johan Karlsson. Om vi tar åren fram till guldåret 2006, alltså 2001 till 2006. Hur ser du på Johan Karlsson då, Erik? Vem var han för dig?
Han var ju en hårt arbetande spelare som kanske inte stack ut så där himla mycket, men man visste vad man fick. Han levererade på ungefär samma nivå hela tiden. Det är lite de minnesbilderna jag har utav honom.
Och Olle, när jag säger 2001 till 2006, vad var Johan Karlsson för dig då?
Men han var, som Erik säger, en spelare som man verkligen visste vad man fick av. Enorm kondition, han kunde springa enormt mycket och spelade oftast som en av två centrala mittfältare. Oftast bredvid Magnus Samuelsson. Men sen till säsongen 2003 så värvade Elfsborg Jerry Illola och Samuel Holmén kommer upp ifrån de egna leden. Så då blir Johan Karlsson lite utkonkurrerad då och får vara lite mer avbytare. Men han var ju en spelare som kunde användas precis överallt. Han hoppade ofta in på en kant. Oftast, och även kunde han spela ytterback då såklart.
Vet vi vilken som är första matchen som han spelade vänsterback?
Ja, vi var ju tvungna att kolla upp detta i vårt researcharbete inför det här. Men vad vi hittar är det blåvitt borta 2003. Och det var ju en ganska trevlig match där vi faktiskt vann med 1-0. Där spelade Johan Karlsson vänsterback.
Och vänsterback, det var ju någonting han spelade ofta. Men han spelade också högerback, Olle.
Ja, det stämmer ju. Efter säsongen 2003 så slog han ju sig in på vänsterbacken och fick köra en del där. Men när det kom skador och sådana här saker, då fick han ofta vara redo och hoppa in på högerbacken. Och det gick ju lika bra det. Bland annat där 2008, där den andra städgumman Elfsborg hade på den tiden, Daniel Mobeck, fick användas på en annan plats. Då hoppade Johan in och spelade högerback med den äran.
Och det är ju också så att Johan Karlsson har ju faktiskt spelat mittback i Elfsborg också. Så det är ju lite, man pratar ofta om att Mobeck har spelat på många platser. Det har ju också Johan Karlsson gjort. Han har också spelat höger mittfältare, vilket vi kommer återkomma till lite senare. För mig är det ju också, alltså när jag tänker på Johan som spelare, så är det ju det här 2006 och många av åren. Han sprang upp på vänsterkanten, vände upp tillbaka, för att han var ju inte vänsterfotad. Så att han använde sin högerfot för att göra dels ett inlägg, men annars en pass snett inåt bakåt. Stefan Andreasson brukar ofta nämna att våra vänsterbackar har Klarström-Karlsson-syndromet, att man springer upp, stannar upp och så passar snett inåt bakåt. Och det passar ju faktiskt lite på Johan Karlsson. Det är också så att Johan Karlsson har ju ett, enligt mig, rätt underskattat skott. Han har ju ett riktigt vasst skott. Vilket är ditt favoritmål med Johan, Erik?
Det måste vara Blåvitt hemma 2004, segermålet. Där han får på en riktig pärla utanför straffområdet som smiter in precis vid målvaktens stolpe. Det var en riktigt skön seger då. En viktig sån i september 04. Det är också Johan Wieland räddade en straff.
Och skottet, det kommer vi väl också ta upp sen när han spelar höger mittfältare hösten 2008. För då är det ju så att Anders Svensson och Stefan Ishizaki blir ju skadade hösten 2008. Och det är ju Elfsborg gör ju en väldigt bra säsong där. Och vi har ju ingen högermittfältare, men där löser man ju det med att Johan Karlsson får spela. Och 2008 gör han 4 mål.
Ja, jag har svaga minnen av det faktiskt. Att Johan Karlsson plötsligt hamnade i ett stim. Och det var till folks stora glädje. Och här är han ju också, här ska man ha i tanken att han börjar bli gammal här. Han är 33 år gammal här, Johan Karlsson. Men går alltså in och spelar höger mittfältare en del. Och ja, det är underbart med sådana spelare som kan kliva fram när man inte anar riktigt att de ska göra det.
Det är väl också då ramsan föddes, spela bollen på Karlsson, så sen så vinner vi. Eller hur är det, Erik?
Jo, men det känns bekant. Den växte ju sen alltid eftersom hela tiden, den ramsan.
Ja, jag skulle nog också säga att supportrar överlag har inte förstått Johan Karlssons storhet. Håller du med mig där, Olle?
Ja, nej men det gör jag verkligen. Alltså, jag tycker det är fint med Johan Karlsson just att han kommer till Elfsborg 2001. Och det är ju en spelare som har varit med i förvandlingen. Jag skulle säga att han egentligen är den enda spelaren nästan som har varit ordinarie under hela tiden. Visst, vi har haft med Martin Andersson och Johan Sjöberg och kanske några andra på vägen. Men Johan Karlsson, han kom 2001 och var ganska ordinarie hela tiden. Han var ju aldrig skadad eftersom han hade så enorm fysik. Och till slut är det ju så att han hamnar ju faktiskt på den som har gjort på 10 i topplistan av spelare som har gjort flest allsvenska matcher i Elfsborg. Där ligger han faktiskt 9. Han är till exempel före spelare som Stefan Ishizaki och Lasse Nilsson och de här. Och ja, han är 9 där alltså.
Jag tänker ju på att jag ganska nyligen hörde det här Leicester-avsnittet i When We Were Kings med Jamie Vardy som ett exempel på en spelare som är ganska långt upp i åldrarna spelade i lägre divisioner. Och där är väl kanske Johan Karlsson det tydligaste fallet i Elfsborg på någon som ganska långt upp i vuxen ålder som vi pratade om tidigare här spelade i lägre divisioner men sen tog sig hela vägen upp. Det är en liten jämförelse.
Är det något vi glömmer på Johan Karlsson som spelare, Olle?
Nej, men det är hans enorma kondition tycker jag vi kan understryka än en gång. Han blev aldrig trött, Johan Karlsson. Utan han sprang och sprang och sprang i 90 minuter plus tillägg. Och år 2006 så var han ju den spelaren som var på planen flest minuter för Elfsborg. Han blev aldrig trött.
Jag tycker det, vi har sammanfattat Johan som spelare väldigt bra. Så vi får väl gå vidare i podden. Brotherhood of men. Imagine all the people sharing all the world. You and you may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Det där var en cover på John Lennons Imagine. Den här covern sjungs av Chris Clafford. Och det har väl ingenting med någonting att göra. Om det inte vore för att världens främsta Johan Carlsson-supporter, Sara Hjalmarsson, fick äran att önska den här låten. Jag hörde av mig till henne och frågade om hon visste vad Johan Carlsson gillade för typ av musik. Hon hade ingen aning och då lät jag henne få välja låten. Då blev det den här. Hon bollade faktiskt också upp förslag på Avicii och Swedish House Mafia. Men det tror jag inte Johan Carlsson gillar. Han gillar nog Chris Clafford bättre. Sara Hjalmarsson var i alla fall en Johan Carlsson-supporter då. Hon hade till och med Johan Carlsson på en bild på insidan av sin garderob. Det är inte många som har det. Hennes kärlek till Johan Carlsson, den kom väl när han vikarierade i skolan. Sara hade alltså Johan Carlsson som vikarie. Och den civila karriären, det är väl någonting man återkommer ofta till när det gäller Johan. Eller vad säger du, Erik?
Jo, men det stämmer. Han blev ju ganska ofta framlyft på det sättet att först var han lärare och sen fastighetsmäklare och till sist sen också då banktjänsteman. Så att han hade ju flera olika roller, varav då flera stycken under sin tid som spelare. Och det vet jag att det gjorde att han fick vara med i lite alla möjliga sammanhang. Vi hade till exempel en träff på Göta bibliotek där både jag och Johan Carlsson var inbjudna. Som hade någon form av tema att man ville lyfta fram för ungdomar att även fotbollsintresserade spelare och supportrar visst också kunde läsa böcker. Så att där fick vi sitta inför 10 tappra åhörare på biblioteket och prata om favoritböcker.
Tror du det var många som började läsa efter man hade Johan Carlsson som exempel på en fotbollsspelare som läser?
Medelåldern låg nog på 52 på det gänget som var där, så att om de inte hade börjat att läsa sen innan så var det högtidigare.
Fastighetsmäklaren som mötte Joaquin. Det låter bra på tungan, va, Olle?
Det låter otroligt. Och då ska vi också tänka på att Johan, han har ju hela tiden jobbat vid sidan av fotbollen. När han var i Åtvidaberg då, ja, men då undervisade han ju på mellanstadiet i naturkunskap och matte. Så han, det är ju så härligt med honom att man känner ju ibland att det är en lärare och en fastighetsmäklare som han har råkat vara bra på fotboll också. Och kan behärska det mesta. Nej, men det är härligt. Jag tror nog att Johan Carlsson pikar ju den där. Kanske inte spelmässigt, men i alla fall karriärmässigt. Om vi både ser på planen och vi ser han av. Så pikar han nog den där kvällen på Mestalla. När han får möta Joaquin.
Ja, det där klippet när Joaquin gör finten. Det blir ju viralt som sagt. Men det är ju också en väldigt symbolisk match för vem Johan Carlsson är. I övrigt, när man ska prata om Johan Carlsson. Han är ju väldigt bra vän med Anders Svensson.
Ja, det stämmer bra. Det har ju lyfts fram många gånger att de två har delat rum. Och när man arbetade i förening så var det ganska tydligt att de två tydde sig till varandra på alla samlingar och resor och sådär. Så att de måste ha hittat någonting väldigt bra tillsammans.
Olle, visste du det att Anders Svensson och Johan Carlsson, det är de första till att vinna Älvsborgs första padelmästerskap?
Oj, ja, det är ju något antar jag. Jag sysslar inte själv med det. Men jag kan tänka mig, Johan Carlsson är nog en perfekt partner att ha i det. Det spelar ingen roll var bollen hamnar. Jag kan tänka mig att han springer ju åtter där inne. Så det, ja, men det kan jag tänka mig att han är bra på.
Nu vill jag ta oss till en dag 2007. Och det är ju också en av de här lustiga ögonblicken med Johan Carlsson. Det är ju när Brasilien kommer till Göteborg, alltså brasilianska fotbollslandslaget. De ska spela träningsmatch på Ullevi. Jag vet faktiskt inte vilka de ska möta. Dunga är tränare och Ronaldinho är storstjärnan i Brasilien. Men det är väl någonting med resorna som gör att de får inte full trupp när de ska träna. Så Dunga, han tar väl sina kontakter och ringer runt för att få tag i spelare. Hur tror du det gick till, Olle?
Ja, det... Jag vill inte riktigt ha svar på det här. Jag hoppas att vi aldrig får svar på det här, för det är väldigt kul att spekulera hur Dunga har lyft telefonen där och via omvägar hamnat hos Stefan Andreasson som sitter på Älvsborgs kansli och berättar det här att vi behöver några gubbar till träningen ikväll. Ja, det är fantastiskt att tänka på. Men det blir ju då Samuel Holmén och Johan Carlsson från Älvsborg som åker till Göteborg och
ställer upp på den här träningen. Erik, har du sett bilden på Johan Carlsson och Ronaldinho när de stretchade ihop?
Ja, den är ju fantastisk, den bilden. Och jag vet att Johan fick ju svara på väldigt mycket media efteråt. Både svensk och brasiliansk media som hade många frågor om hur det var att stretcha med Ronaldinho.
Olle, vad tror du Ronaldinho och Johan Carlsson pratade om? Var det aktier eller var det något annat?
Det har ju varit fastighetsmarknaden i Borås kanske, om Ronaldinho var intresserad av det. Han kanske ville köpa sig en bra stuga vid Öresjön där. Men, nej, jag vet inte. Nej, det är otroligt. Otroligt på alla sätt och vis. Att det är Johan Carlsson, den här fastighetsmäklaren som står där. Med Ronaldinhos ben i näven. Det är fantastiskt.
Det var väl också några fler spelare? Det var inte bara Samuel och Johan?
Ja, de får ju loss, vad heter han? Arida Silva hette han, från Kalmar FF.
Det är ju lite logiskt, han är ju ändå brasse.
Ja, exakt. Det tänker man ju att de borde skrapa ihop brassarna i Allsvenskan. Men sen också tar de in Peter Larsson ifrån Halmstad BK. Och sen är det då Samuel och Johan ifrån Älvsborg. Peter Larsson, Samuel och Johan, alltså jag vet inte, de är ju bra fotbollsspelare på sitt sätt, men det är ju inga brassespelare. Det osar ju inte tiki-taka och teknik från dem precis. Så det var nog en härlig injektion att ha på träningen, tror jag.
Alltså om Joaquin lurade upp Johan Carlsson 2007 på Mestalla, då kan jag tänka mig att Ronaldinho lurade upp Peter Larsson 78 gånger på den där träningen på Ullevi. Om vi går till Johan Carlsson idag, vad vet vi att han gör idag, Erik?
Ja, han jobbar ju på Sparbanken Sjuhärad och det råkar vara så att jag har honom som privat rådgivare. Så jag var på något möte där för 3 år sedan någonting. Vi pratade lite fonder och lite annat. Så att det var trevligt.
Det låter som ett tryggt val av bankman.
Ja, det var precis som man kan föreställa sig. Det var tryggt och han hade bra koll på grejerna.
Ja, det låter som ett bra val. Vi har ju tagit de flesta åren och nu närmar vi oss slutet här på Johan Carlssons karriär. Och den sista matchen, den är ju mot Trelleborg hösten 2011. Vad minns du av den här matchen, Erik?
Jag minns ju att det var en avtackning för både Johan Carlsson och Johan Sjöberg. Två spelare som hade funnits med under väldigt många år. Och nej, men det var lite vemodigt att tacka av dem. De hade ju betytt mycket och varit en väldigt central del av den tidens Elfsborg.
Det var ju faktiskt också så att Johan Carlsson kändes ju lite tvingad att sluta. Han fick ju inget kontraktsförslag. Och det är ju något han ville ha. Och han var ganska öppen med det också i de sista intervjuerna där. Att han fortfarande hade hoppet kvar att det skulle kunna komma ett kontraktsförslag.
Kommer inte ihåg det särskilt mycket, men man kan väl ändå förstå det. Han är ju 36 år vid det här laget. Visserligen tror jag faktiskt om att om han hade bara fortsatt träna så hade han nog hållit allsvensk klass än idag. Men det är klart, han hade spelat mindre och mindre de sista åren. Och redan inför säsongen 2007 till exempel så värvade ju Elfsborg in Mattias Florén och tänkte att det här ska bli vår nya vänsterback. Men så blev det ju inte riktigt, för Johan Carlsson höll ju honom nästan utanför startelvan där i ett år innan han kunde ta över ordentligt Florén. Och sen var han ju en städgumma, Johan Carlsson, så fick hoppa in och spela lite här och var. Men nej, det var väl dags, kände nog Elfsborg. Så fick tyvärr bli så att han fick lämna.
Året efter kom ju Stefan Larsson, så då ska man ju göra plats för honom också. En bossmanspelare från Kalmar. Men just den här matchen mot Trelleborg, den blir ju också minnesvärd för... Alltså det är ett av de ögonblicken på Borås Arena jag minns mest. Och det är ju när Elfsborg får straff och hela Borås Arena ropar fram Johan Carlsson. Både medspelare och vi på läktaren.
Ja, det var ett fantastiskt ögonblick. Det var ju den här klassiska ramsan, spela bollen på Carlsson och sen... den lät ju många gånger under matchen, men straffsituationen, det var ju självklart att han skulle ta den.
Och självklart gjorde han ju mål också. Det här är ju en match Elfsborg vinner med 3-0. Och det får ju bli ett fint avslut på en 11 år lång karriär. Vad säger ni, är det någonting vi glömmer nu med Johan Carlsson i det här avsnittet? Är det någonting vi ska ta upp på slutet?
Jag tycker väl bara vi får passa på att tacka honom för alla år han var lojal mot Elfsborg och att vi fick ha en så bra kille och en så användbar spelare hos oss i så många år.
Jag hoppas inte han blir bortglömd. Det är ju, som vi sa innan, supportrarna uppskattar honom inte tillräckligt när han spelade. Och det är något fint med att man kommer från gräsrötterna på det sättet och kan ta plats på den stora scenen och spela med både Ronaldinho och Joaquin på Mestalla. Det finns något fint med det. Det blir ett väldigt fint avslut på den här podden. Och jag tycker att vi avslutar alltihopa med att lyssna på lokalkanalen Borås intervju med Johan Karlsson den här höstkvällen när han avslutar mot Trelleborg. PG Johansson kör en intervju med Johan efter att det står klart att han ska sluta. Tack för idag och tack för det här poddavsnittet. Vi hörs i framtiden.
Johan Karlsson, 10 år i Elfsborg, 334 matcher och sista, och så gör du ett mål. Hade du bestämt dig för det att nu snor jag straffen?
Ja, jag förändrade det 11 år här i Elfsborg, men ja, matcherna stämmer nog. Ja, nej, det hade jag väl inte. Det var ju en dröm. Det viktigaste var ju att vinna matchen. Sen jag sa väl det när jag pratade innan den här matchen att vinna matchen nummer ett och göra mål så är det ju optimalt. Och, ja, nu blev det så att det var väl en fantastisk avslutning till slut.
Hörde du att det var Gulligonna som jagade fram dig?
Ja, både dem och medspelarna var rätt så pushiga också där. Så att, jag först så sa jag ju nej, för att hade väl ledat matchen så hade jag väl tagit den. Då hade det känts naturligt, men jag ville väldigt gärna vinna den här sista matchen. Det var viktigare än att göra ett mål själv. Så att, men jag fick ändra mig. Jag kände att trycket var för stort. Så att, och med facit i hand så ångrar jag inte det. Det är fantastiskt att få göra ett mål i sista matchen.
Du, den här klyschan, känslan, men man måste ändå fråga dig det, den här matchen när du gick av plan där och det ledde med 3-0. Mm. Kom tårarna eller?
Ja, det var väldigt nära. Jag tycker det är jobbigt att prata om det nu. Alltså, det var
det är svårt fortfarande.
Gråtet i halsen. Det är tufft för att...
Men du kände ju stödet fantastiskt.
Jo, och det är det. Man vill ju ta in så mycket. Man vill ju inte att det ska vara sista gången på arenan. Liksom. Så är det ju.
Du kom till Elfsborg efter lite trubbel i Åtvidaberg. Berätta om den incidensen, för den kommer ju stå i svenska historieböcker av fotboll.
Ja, det blev ju strul med övergångspapperna där. Och det kom ju fram efter ett bra tag. Och det gjorde ju till att vi tappade några poäng. Och var ju farligt nära och hamnade på kvalplats det året. Så att... Men jag var inte inblandad i det, så att, men det blev ju mitt namn som affären handlade om, så att, det var väl en liten halvtråkig grej som hände där.
Värsta minnet, är det Valencia borta då de krossade er?
Nej, men det är det nog inte. Alltså, det var ingen rolig match, men det var ingen som förväntade sig att vi skulle vinna den matchen. Sen att vi gjorde den så dålig som vi gjorde den, det är en sak. Men det är nog inte värsta minnet, för att det var en sån stor upplevelse i sig att komma dit. Så att, det är väl en av topp tre bitarna att komma ihåg. Sen var det kanske inte positiva.
Och bästa är det guldmatchen här?
Ja, det är absolut. Ja. Absolut.
Vad händer nu med Johan Karlsson? Har du slutat nu eller går du till någon annan klubb eller varvar du ner? Eller om de kommer och frågar dig, kan du inte vara hjälpgumma ett år till?
Spela i någon annan att lag, det kommer inte bli aktuellt. Det kan jag säga till 100%. Då är det på korpnivå i så fall. Men... Den lilla gnutta hopp som finns kvar, det är väl att spela i den här tröjan något
ett år till.
Men det är inte det jag är inställd på. Jag är mentalt inställd på att sluta. Men som sagt, det har väl hänt större under, så man vet aldrig, vi får se.
Ett hjärtligt tack för 11 år i Elfsborg. Vad fantastisk karriär. Du, Anders Svensson ropar, nu ska vi ha Ian i jacuzzin här.
Ja,
det blir att bada nu. Ja, jag får fram idag.